Så, hej på er. Håkan heter jag som sagt. Jag ska prata lite grann om dagsformen för VLAN. Det är lilla som finns kvar att säga nu efter Svantes utomordentliga genomlysning. Vad är jag för en förlur då? Ja, det kan man alltid fråga sig. Men jag har i alla fall skrivit en bok om VLAN. Jag ska inte dra min livshistoria. Så här ser den ut och kom ut för ett år sedan. Och jag tycker om att få frågor under min presentation. Så att den som ställer bästa frågan idag får en kopia. Det är därför jag har med den. Så hjärtligt välkomna med frågor rakt av precis under presentationen eller mothugg. Jag skippar gärna några bilder för det. Vad tänkte jag prata om då? Det är lite grann det, vad har hänt med VLAN vad gäller användningsområden? Och sen så kommer jag in på alla de här glada förkortningarna och bokstäverna och A, B och G och så vidare. Det som brukar kallas alfabetsoppan lite stolt sådär i det här sammanhanget. Så det tänkte jag prata om också. Det som har hänt med VLAN är att vi äntligen har sluppit de här hemska lösningarna. Jag höll på med VLAN på den tiden inte ens var standard. Och det var liksom inget roligt. Eller det var inget fel på själva instegskortet. Det var bara det att man fick ha en antenn utanför. Och bärbara datorer på den tiden var inte kul. Men nu har det äntligen blivit bra. Så att jag antar att alla här är bekanta med VLAN. Och det är ingen som förut så vred folk till som maskar när man sa VLAN. För att man skulle försöka säga dubbel VLAN. Men det var så otroligt jobbigt. Så att ni känner till VLAN, det är en teknik som fungerar. Det är en lite magisk nästa gång, första gången man faktiskt får den att funka ordentligt. Det används dels för att sprida affärsapplikationen så att affärsapplikationen blir nåbar på ett mobilt eller portabelt sätt. Också ganska mycket fokus kring det här området, att man kopplar upp sig mot internet via trådlösa LAN. Man kan snöja in ganska rejält på den här tekniken som ligger bakom. Därför är det inte helt trivialt att få en radioteknik att funka i megabitklass i vanliga kontorsmiljöer med alla problem som finns med flervägsutbredning och interferenser. Så att, men till slut har man fått det här att funka. Och från början var det ganska dyrt och CPU-krävande. Men nu otroligt billigt och snart kommer det inte ens märkas i förhållande till allt annat som sitter i datorn. Vad gäller kostnad? VLAN har ju också lyckats riktigt bra att samla i princip alla plattformar, alla operativsystem. Om man tittar på en del andra tekniker så finns de kanske i någon liten variant för mobiltelefoner eller bara för Linux eller någonting annat. Eller bara för hemanvändning när man ska sprida videonät eller någonting. Utan här är stort, finns för alla möjliga från konsumentelektronik till råa utvecklarversioner. Det har gått ganska bra. VLAN är ju samtidigt inte lösningen på allt. Definitivt inte. Utan vi rör oss i det här området förutom att vi har den här diskussionen. Alltså små nät och det är ingen riktig cellulär strategi. Nej, det är heller inte tanken utan vi pratar om någonstans hundratals meter den storleksordningen. Men vi pratar megabitklass. Så att det är ett komplement till de andra teknikerna som Bluetooth. Jag har faktiskt dragit med Mobitex för jag tycker det är inte fel det heller. Man bara ska ha jättelite bandbredd och mycket räckvidd. Till exempel trafikljus som går ner. Det finns ingen anledning att göra det via VLAN. Perfekt. En trafiklampa som är trasig. Kör via Mobitex. Det behövs inte mer bandbredd än så. Jämfört med vad jag själv trodde för ett år sedan så har väl marknaden förändrats lite. Och när jag började med VLAN, lite innan det blev skarpt, när 802.11 kom, så var det nog många som trodde att hemmanät inte skulle vara något. Det skulle vara alldeles för dyrt. Tekniken i sig är för sofistikerad. Det behövs en annan teknik för hemmanät. Men helt ovetenskapligt har jag bara satt lite pilar här vad jag tycker är trenderna just nu. Väldigt stort i hemmanät att man köper VLAN-utrustning och smäller upp. Utrustningen har också gått ner kraftigt i pris. Jag kommer tillbaka till det. Det är inte bara bra skulle jag säga. Det finns ju självklart inget dåligt med att saker blir billigare. Men man får också vad man betalar för. Utrustningen är också anpassad för det här. Den har stöd för en liten inbyggd DHCP-server. Och den har webbgränssnitt. Och alltså är ganska lätt att sätta upp. En annat användningsområde det är ju småföretag. Och de har ju också nytta av att utrustningen gått ner i pris. För det skulle jag säga, det är en av de stora grejerna med dagsformen på VLAN. Priset har gått ner något fruktansvärt. Men som jag har känt när jag är ute och pratat med företag så har man i princip, man löser Computer Sweden och där står att det är osäkert och tack och hej. Sen sätter man sig inte in i så mycket mer utan där står man lite grann idag. skolor och offentliga miljöer. Där har man ganska stor nytta där det, och det kunde man se väldigt tidigt också, att man hade nytta av mobila arbetsplatser. Det kanske man inte hade på alla andra ställen, utan det var mer en ballgrej att man kunde röra sig om man nu behövde det, men egentligen så var jobbet i sig ganska stillasittande och monotont. Så det tillförde inte så mycket. Jag tycker att det minskar, eller ökningen minskar ännu mer faktiskt inom större nät. Där tycker jag nog att det har många stora organisationer har helt enkelt bara sagt att det är just nu inga trådlösa nät. Utan man har bara hänvisat till säkerhetsproblemen som finns och att alla andra gör ungefär samma sak, så att det är enklast två. Vi bygger inga trådlösa nät just nu. Och så är man lite fundersam kring hur ska man göra när vi har hemarbetsplatser, vilket man ju många har, och många dessutom har möjlighet att koppla upp sig via VPN hemifrån. Ja, det här hoppas jag att de flesta har tittat på idag, hur man ska behandla det policymässigt, för det måste man ta tag i. Publika platser, hotspots, alltså möjligheten att nå internet via VLAN. Ja, ganska hett var det ju för ett halvår sedan, ett år sedan. Lugnat sig lite skulle jag säga, så jag har ritat två pilar kring det. Alltså det finns... Det utvecklas ny utrustning kring det och det byggs nya accesspunkter och så vidare. Men vi har fortfarande det här problemet kvar från den nya ekonomin. Att den ekonomiska modellen var inte så här alldeles självklar. Hur ska man tjäna pengar på det här? Rolig sak som har hänt där tycker väl jag. Det är att Telia vet i alla fall har börjat ringa runt till de kunder som kör GSM-data. Och erbjuder access till Telia Home Run på ett mycket förmånligt sätt. Det är rätt tänkt. Så att visst finns det goda tecken där. Annars är jag väldigt förtjust i Computer Swedens bitska rubrik de hade för 3 månader sedan, när trådlöst under över. Det tog ett tag innan jag fattade den, men trådlöst under över. Riktigt, riktigt bra faktiskt. Men det har ju mycket att göra med just det här, och det är något som jag och flera andra har ifrågasatt. Jag menar, dra gärna igång den här verksamheten, men det är inte helt, alltså, som man gjorde i Norge, att man tog lika mycket betalt per megabyte som det kostar att köra via GPRS. Det var ingen bra idé att få igång den här marknaden. Och det här med att man ska sitta och surfa gratis på ett café eller för en låg penning, det är ju bara intressant om man säljer mer kaffe. Så att, som sagt, här finns en mängd problem att titta på. Boxar börjar i alla fall dyka upp. Alltså så många leverantörer idag tar fram Wisp in a box lösningar, alltså inloggningsserver och säkerhetsserver och kvitto och tidsbegränsat lösenord och alltihopa på en gång. Det finns flera, bland annat Service Factory från Sverige, och de får också lite konkurrens. Idéerna är ju inte begränsade, utan de hoppar till andra länder. Det kommer från andra leverantörer också. Här är kanske lite mer vad ni förväntade er då, med de här glada bokstäverna. Mycket bokstäver, och det är otroligt vad mycket som händer inom trådlös LAN. Och det gör ju roligt för oss som tycker om ny teknik hela tiden. Samtidigt så gör det ju, det är svårt nästan att hänga med här i alla turer. Presentationen, apropå om ni tycker att den här är lite knepig att läsa. Jag har försökt att dela ut den till alla, annars så ligger det några där bak. Och det finns här fram, och den kommer sen ligga också på webbplatsen och så vidare. Så att, om ni tycker att det här var en liten font. Men det är inte det viktiga, utan det viktiga är VLAN ökar och det trycks väldigt hårt från USA på det här. De är rätt förtjusta i den här idén. Eftersom de aldrig kan komma överens storskaligt, så jobbar de väldigt gärna med den här typen av lösningar där det blir lite slagsmål. Vad trodde jag för ett år sedan ungefär skulle hända fram till idag? Ja, att 11G skulle bli klart, men det finns lite tekniska problem, så det tog lite tid, men man löste dem till slut. 11G såg först ut att bara bli 20 megabit på Svantes första bild, men man lyckades få till 54. Wisp roaming, inget tekniskt komplicerat. Så att där är vi också idag med clearing house. Det var ju bra svenska det, men okej. Okay. Samma verksamhet som inom mobiltelefoni. Överföringshastighet tänkte jag prata lite mer om, för det är så otroligt mycket fokus kring det här med hur många megabit får man egentligen. Och Själv tycker jag idén med trådlös LAN är jätteläcker. Alltså, inte ens om jag rör mig så tycker jag att det är ballt bara principen att kunna gå runt med en bärbar. Och ha access till internet eller affärsapplikationer hela tiden. Men många säger just att det är det här med överföringshastighet som har i taken. Det kan man tycka att det är bara att bränna på samma sätt som man gör i Ethernet. Det är lite knepigt här för vi har en begränsad frekvenskanal och det finns egentligen inte så många sätt att göra det här på förutom att öka signalstyrkan eller försöka minska bruset genom att hålla på med antenner som Niklas gör. Eller också så måste man försöka hitta på ett bättre sätt att koda tekniken. Och den blir mer beräkningsintensiv och det är det man håller på att pyssla med. Så att det här är ingenjörskonst på ganska hög nivå idag. Och det blir ju också ofta så att när man får mer och mer bandbredd, därför att marknaden mer eller mindre kräver på samma sätt som Ethernet, alltså trådbunden Ethernet, varför har man de här hoppen om 10 hela tiden? Jo, det beror på att man tillsätter en grupp. Ni ska bestämma att ni ska ta fram en teknik som är 10 gånger snabbare än dagens standardiserade teknik. Och så tillsätter man en grupp och så sitter de och tittar på vilken teknik de kan få till. Det är lite svårare inom trådlös, för här finns det risk att de istället, om de då ska ta fram en 100 megabits teknik, den arbetsgruppen är just startad, så är det så svårt så att de blir tvungna att begränsa sig istället räckviddsmässigt. Ja, nej men, så att det är två olika saker. Det finns Netgear bland de mest framträdande. Jag tror även 3Com och D-Link har kort som klarar dual band, alltså frekvensbandet för B 2,4 GHz och G som ligger i samma och 5 GHz bandet då. Och sen så, och den tekniken fanns även med B, att leverantörerna kom på att för att få mer bandbredd så gjorde man så att man sände på två kanaler samtidigt. Ja, det är ju egentligen ingen nackdel med att göra så, förutom att man skäl ju frekvensband så att säga från andra i närheten. Vad ska man jämföra med? Det är ungefär som dual ethernet teknik, alltså i sig inget dåligt. Men i sig skulle jag inte säga någon fantastisk, det är ingen rocket science heller. Utan, och inte standardiserat heller, utan det blir tillverkat specifika lösningar i så fall. Och jag tror inte att standardiseringsgruppen kommer jobba fram ett sådant förslag heller. För de vill hellre ha en ny moderationsteknik så att säga, för att få fram mer megabit över samma kanal, över samma frekvensutrymme och slå ihop kanaler så där. Det gör ju, eftersom man i både 2,4 GHz-bandet och 5 GHz-bandet bara har tre kanaler egentligen samtidigt. I Sverige har vi det i 5 GHz-bandet och i 2,4 GHz-bandet så är det så. Då är det lite dumt att ta alla tre med en accesspunkt. Då kan man inte få till idén med roaming speciellt bra. Men ska man bara bränna loss en videosignal i hemmet? Finns inget som begränsar det att göra så? Vi ska inte gå in så mycket på teknik så här, utan men som sagt, man har fått göra en del ingenjörsmässigt tänk här och man har utnyttjat en moderniseringsteknik som faktiskt Ericsson utvecklade i HyperLAN. Så att Sverige har väl fått vara med och ge lite idéer i alla fall till den här arbetsgrupp. 5 GHz-bandet har den här lilla kluriga effekten då, att den är inte ens internationellt harmoniserad. Så att USA har sin variant och Europa, ja, det är som hela telekomvärlden om vi ska prata om det. De kommer ju aldrig överens vad det gäller. Europa kör alltid sitt spår, USA kör sitt och Asien kör sitt. Så att det går igen här. Det här ställer ju till det lite grann. Sverige ligger ganska långt fram i och för sig då. Jag tror nästan att vi var tidigast med att få köra A-utrustning i Europa. Bland de allra första sa Post- och telestyrelsen, det är okej, ni får köra med de här effekterna på de här banden. Det går bra, inomhus. Jag vet inte om de har ändrat det, Niklas. Om man får köra
utomhus också, fast på det bandet.
Okej, ja, men här har ni en riktig fena på sånt sen. Ja, nej, så att PTS är, skulle jag säga, ganska liberal här. För att egentligen så är de här banden bokade för annat, men de tolkar sina europeiska överenskommelser ganska generöst. Så det är kul. LVG hade våldsamma problem från början. Därför att när man skulle välja modelleringsteknik så sitter man lite grann och i kommittéer och ska komma överens om hur ska vi få detta att funka. Och Texas tyckte en sak och alla andra tyckte någonting annat i princip. Det svåra är ju att de skulle samverka med den gamla utrustningen. Och där har man liksom lite knep. Och det gör faktiskt att G tappar lite prestanda om man jämför med A. Därför att G och B-utrustning måste vara medvetna om varandra. De konkurrerar ju om samma spektrum. Och då måste i princip G, även om de har en annan modulationsteknik, det gör att liksom, egentligen så uppfattas inte signalen, så måste den nästan först tala om i princip på B-stationers vis att hallå, jag tänker sända. Ge mig lite tid. Så att det där gör att man förlorar lite prestanda. Men det är en ganska bra kompromiss. Jag var själv förvånad när vi gjorde de här testerna just nu, så att prestandan var så pass bra med 11G som det faktiskt var. Jag hade förväntat mig att få se att det faktiskt fungerade sämre. Om G-utrustningen i princip är passiv, skulle man tappa för B. Det slår mot G lite grann. Därför att den måste så att säga sända lite långsammare för att få tala om för B-utrustningen att den finns. Men B-utrustning skulle i princip inte tappa speciellt mycket. Och det är väl en rimlig kompromiss eftersom B är ju den stora tekniken som jag ser för Whisper, alltså för sån här internetaccess och lite annat. Så att, nej, du kan blanda ganska friskt. Därför att där tror jag faktiskt inte standarden har varit helt entydig, så leverantörerna säger emot varandra. Men om man tittar på fler leverantörer så säger de just att vi ungefär som man gör när man samverkar mellan A och B, så att man men de använder olika frekvensspektrum, men i princip så att säga så försöker stationen använda A, eller accesspunkten blir det, alltså den centrala enheten försöker använda den snabbare tekniken om den kan, annars så går det med den långsammare. Man hade faktiskt samma problem när man gick från 802.11 utan bokstav till 802.11b, att man måste vara bakåtkompatibel med de äldre. Jag är ju med i en förening som heter SNUS. Som Santa sa lite om, Swedish Network User Society. Är ni inte med där så tycker jag ni ska fundera på det. Det kostar väldigt lite pengar per år. 250 kronor tror jag. Det är egentligen ganska lite. Och så träffas vi och har små intressanta tester och diskuterar ny teknik och sånt. Flera gånger per år. Väldigt mycket pang för pengarna måste man i alla fall säga att man kan få där. Bland annat så gjorde vi lite VLAN-tester i våras. Och jag var faktiskt förvånad över att det funkade så bra som det gjorde, för jag har kört lite 11A när utrustningen just kom och tyckte att det motsvarade inte alls mina förväntningar. Man kunde nästan ta, för att få 54 megabit, då kunde man nästan ta på accesspunkten liksom, på sin bärbara dator. Och det var inte riktigt liksom, vad jag förväntade mig med trådlöst. Men vi tog och definierade tre stycken punkter som inte valde jättelätt heller, utan 10 meter inom samma rum, 20 meter, då skulle man gå igenom en gipsvägg eller läcka ut genom en dörr, kan ju radiosignalen välja att göra också. Men alltså ett hinder, och sen så 30 meter bort, då var det genom gipsväggen och runt ett hörn, ett hisschakt. Så att jag menar, där måste den definitivt att säga glida över kanten, för hisschakt är busig att ta sig igenom. Och vi fick klart bättre prestanda med A och G än med B i de här punkterna. Ju längre bort man kommer, desto snårare blir den här tekniken. Därför att man får så svag signal, så att jag menar, då börjar man närma sig varandra. Och G faller faktiskt ner ända ner till tekniskt sett, så säger alla leverantörer att på lite avstånd så kommer det gå ner till B. G blir B på lite längre avstånd. Men det här var vad vi kom fram till, att både A och G faktiskt alltid gav mer bandbredd. Ja, det är tyvärr så bit så att det är megabit per sekund. Så att det är ju en väldigt långsam hastighet här, men eftersom vi körde väldigt många olika leverantörer så kunde inte vi köra stora överföringar, utan vi körde en fil som bara tar cirka en minut. Och då får man det här med TCP tar lite tid på sig. Den börjar ju snällt med slow start och sen så ökar den. Så att man får ganska dålig prestanda. Det gör man. Men eftersom mätningen var samma för all typ av utrustning så kan man ändå se så att säga hur snabbt skiktet under är. Så att det är den här kommentaren. Små filer gör kort överföring. Och kort överföring gör att man kommer inte upp så mycket i megabit. Ja, det här kommer Niklas att prata lite mer om. Jag hoppar över det lite. Där kan man hoppa över också. Säkerhet är ju ett kärt område. Då ska man komma ihåg att vad gäller VLAN så tycker jag att VLAN har nu fått lite orättvist mycket kritik. Bärbart och trådlöst är alltid problem. Alltså så fort data blir bärbart så skulle jag säga att det finns ett inbyggt problem med det. Om man tänker på hur många företag som glatt började använda bärbara datorer, så men däremot trådlöst LAN så att säga hamnade snabbt i någon slags utvisningsbås. Men självklart måste man titta på det här, och som Svante sa också, det finns goda skäl till att det är, att man redan från början la med kryptering. Den här heter ju Wired Equivalent Privacy, så att jag menar man visste från början att det här inte är den bästa av metoder. Och så tog man med ett 40-bitars krypto bara för att man hade exportrestriktioner på den tiden från USA, tyvärr. Det här är intressant att titta på faktiskt ganska djupt. Svante hade med sig någon glad bok som är skriven dessutom. Jag skrev rätt mycket om det här i min bok, men den ligger där borta, Svante, om du börjar leta. Det har kommit en bok bara just om trådlöst LAN och säkerhet. Det är lite intressant för att de gjorde i princip alla fel man kan göra. För lite av allt och för liten grupp som inte testade och diskuterade med tillräckligt många andra och så vidare. Så att det blev en ganska dålig implementation. Men det där verkar ju dessutom inte bara, så det gäller nog inte bara VLAN ska jag säga. De flesta säkerhetsteknikerna är med alldeles nya. Jag tänkte på Secure Socket Layer, det som använde via webbläsarna. Det lär ju vara knäckt på första konferensen när den kom. Så att, jag menar, det finns bara ett sätt att få säkerhet bättre. Det är att tala om hur är det gjort, och sen så får man skicka ut det till andra som sätter en ära i att göra det bättre. Så att till slut kommer det här bli bra, det är jag övertygad om. Men vi har en liten vandring dit. Varför är det illa med trådlöst då? Ja, det är väldigt lätt att skaffa en sån här analysator. Och sen så är det tyvärr så att väldigt många applikationer skickar lösenord i, eller skickar data till klartext. Och det är ett gammalt arv från att det förr var väldigt avancerat, tyckte man, att göra LAN-lyssning. Det är det inte idag, utan idag är det en buggis. Så att det är illa att man kan avlyssna trafik. E-post brukar man ju säga som vykort. Det här med att fixa till den här inbyggda krypteringen, ja, det är faktiskt inte alldeles lätt. Från början hade man bara trott att man skulle kunna lägga på starkare krypto, alltså längre nycklar, men det visar sig inte alls att det är så enkelt, utan det finns en mängd inbyggda problem. Och för att lösa det här så tog man då fram en taskgrupp, en arbetsgrupp som heter TGI, och som arbetsgrupper så finns det ju en risk sådär att de aldrig kommer överens, och de verkar aldrig göra det. Till slut kom Wi-Fi Alliance, som egentligen bara ska godkänna saker och säga att man följer standard. Till slut blev de så trötta på det här. Det är väl enda sättet jag kan förklara mig. Till slut tyckte de bara, nu får det vara nog. Nu hittar vi tillverkare. Vi hittar på ett sätt. Liksom, nu får det får duga med det vi har kommit fram till så här långt. Det blev det som kallas för WPA. Wi-Fi Protected Access. Och i princip har man gjort så här, eftersom WEP är känsligt när ett visst antal när nycklarna har använts, när samma nyckel har använts för att skicka ett visst antal paket, så gör man så att man räknar ut en ny kryptonyckel och så byter man den lite då och då. Dessutom så autentiserar man lite bättre, för det är också ett problem som man visade sig ha tidigare. Så hur ska man autentisera? Ska man autentisera sig mot accesspunkten eller stationen? Är jag säker på att jag är på rätt nät, och är jag säker på att det är rätt klient? Men egentligen så är det så här. Det som är så svårt med datorer när man ska kryptera datakommunikation, det är att datat ofta är känt. Alltså om man skickar ett IP-paket så står det 4-5 i första byten. Så att datat är känt. Och då lyckades några listiga rackare visa att om man skickar tillräckligt många paket så kan man alltid, så att säga, få ett visst mönster och komma igen. Så bugg och bugg. Men alltså, och det där är de som kallas för svaga initialiseringsvektorer. Med hjälp av dem, om man då samlar på sig, för de används då och då, så kommer en sån här svag initialiseringsvektor. Och med hjälp av dem kunde man då, så att säga, knäcka metoden. Ja, det är det man utnyttjar. Men det där är ju känt. Alltså vet ju varenda kryptolog om att det är svårt med datakommunikation. Att man skickar datapaket som hela tiden ser likadana ut. Så att det där borde man ha tagit till. Och man borde, för att göra kryptonyckeln mer komplex, skickar man över en initialiseringsvektor. Ungefär som Salt används i Unix, om ni känner till det. Hade man bara tagit i lite mer hade det varit lugnt. Men man tyckte att 24 bitar räckte. Och det var synd. Så att man gjorde, som sagt, man gjorde ganska många missar egentligen. 40 bitar var för lite också. Det var, autentiseringen var för dålig. Och det var hej och hå. Man gjorde många missar helt enkelt. Och ändå var det faktiskt folk som höll på med krypto som utvecklare. Det var ju inte bara scouter. Vad har vi mer för glada trender på väg idag? Ja, i stora nät ska man klara reassociation. Och där skulle jag bara säga lite grann att många accesspunkter idag går ju nästan helt ifrån det där. Eftersom man har, det som har börjat bli stort i alla fall i Europa och Sverige, det är ju de accesspunkterna där i smånät och hemmanät. Så att de har ganska dåliga funktioner på det här. Här får man faktiskt säga att det var bättre förr. Ni hör min 40-årskris slår igenom här. Så det var bättre förr vad det gäller accesspunkter. Men det har kommit en ny typ av enheter som är intressant. Den kallas för, jag hörde det idiotiska namnet skulle jag säga, VLAN-switchar. I princip har man tagit billiga accesspunkter med begränsad funktionalitet. Så man enkelt kan koppla ihop en central enhet och så kan man centralisera övervakning och förbättra roaming därifrån. Inte alls en pjåkig idé, men jag bjuds för först. Titeln switching är bara så genomdeppig. Det finns en helt annan rolig trend också som för mig är fortfarande lite så här kall fusionvarning. Men nu säljer de i alla fall enheter men som har klara kall fusion inom VLAN. Och det kallar man också VLAN-switchar. Det är ett företag som heter Vivato. Kan ni kolla på vivato.net. De använder smarta antenner. Och det i sig är ingen kall fusion. Men de lovar väldigt mycket på sin webbsida tycker jag i förhållande till. Ja, men nu säger det kommersiellt så nu kan vi kanske se vad det kostar. Jag kan förstå att det går att göra sånt här, men blir det verkligen prisvärt när accesspunkten är så billiga? Ja, vad är på väg att hända här då? Jag tror att nätverk tror jag i alla fall är här för att stanna. Det är jättestort i USA. I Sverige tycker jag att vi mest pratar om säkerhet. Men jag menar det här, det är en teknik som jag använder från hemmet, från internetaccess på hotspots till företag. Om man pratar väldigt mycket om de glada amerikanska bedömningarna som bara extrapolerar 3 år framåt. De pratar väldigt mycket om att snart kommer alla bärbara datorer, eller åtminstone 90%, ha VLAN-access. Vad ser vi annars för scenarier då? De här fick inga bilder på, jag måste ha lite överraskningar kvar. Själv tycker jag väl det här med IP-telefoni över VLAN. Och det gäller all voice over IP. Det finns tillfällen då är den alldeles utmärkt i det. Annars så tycker jag just att det måste ju vara ett bättre pris i så fall. Annars är det inte sant. Och där får vi se var de hamnar. Annars är det mest en nischlösning. Självklart på varuhus och sånt där kan det vara intressant att ha en kombinerad telefon och sträckläsare. Men det är ingen jättegrej tror jag. Annat scenario det är just det här att accesspunkterna och korten blir billigare och billigare och det är inte bara bra för det finns tråkiga idéer idag med att de nästan fejkar externa, alltså enheterna har lösningar för externa antenner som faktiskt inte funkar speciellt bra. Radio är inte helt okomplext. Radiodelarna får dålig känslighet så att det är skillnad så att säga, på dyrare och billigare utrustning. Och begränsad roaming pratar om lite kort. Vad är på väg mer då? Ja, det finns en arbetsgrupp för 100 megabit. Man kommer säkert lyckas med det är jag övertygad om också. Även om den blir väl het som en stekpanna i lilla datorn för att den kommer få räkna så mycket. Men det löser sig med ny kisel. Det ligger några år framåt. 802.11a, som Niklas kom in på lite också, är på väg att anpassas för Europa. Det finns en taskgrupp för det. Få till bra säkerhet. Ja, man kommer att lyckas med det. Jag är helt övertygad om. Det är lite plågsam resa dit bara. Så. Då tackar jag så mycket för mig. Och jag fick ju 2 frågor från mannen längst bak där. Så att du utnämns till vinnare.